God kväll alla kära lyssnare till veckans Mer än ord. Vi är på avsnitt 309. Och med mig är Lukas då, så jag. Förutom Max som producerar, Marcus Hansson med mig. Tjena.
Hallå, kväll.
Har du gjort något spännande sen vi sist sände?
Ja, jag har svimmat. Så det är första gången. Så det var en ny upplevelse. Så det är väl kul på det sättet.
Jag vet att du inte har så mycket pengar, men man måste ju köpa mat i alla fall. Så att man får blodsocker och så.
Mm, nej, men det var inte det. Jag råkade ut från influensa. Mm. Och det var bara jävligt märkligt det som hände. För alltså, jag kunde inte sova. För jag hade så kraftig influensa. Jag tog ingen piller för det. Så jag typ varit uppe i 24 timmar och kallsvettats och allting som kommer med det. Och jag bara, nej, men nu måste jag försöka sova igen. Så jag tänkte jag ska bara äta någonting innan jag liksom ska försöka sova igen. Men jag hinner typ äta 200 gram mat. Vägde och sånt liksom. Och sen så bara åker jag på något sånt jävla blodtrycks. Någonting händer och så får inte in blod i hjärnan antagligen. Så jag typ går till köket för att lämna tallriken där, och i köket märker jag bara fan, jag kommer att tupa av och typ går ner på knä, och sen så bara vaknar jag av att jag ligger på golvet liksom. Och jag har lite tur där att jag, mina sinnen var ändå tillräckligt bra. Så du vet, jag kommer på en jävla gödselattack eller svimmar och bara slår huvudet inom bänken och sånt. Så jag är riktigt jävla illa.
Jag har nog svimmat två gånger i mitt liv. En gång var när jag körde marklyft. När jag var typ 17-18 fick jag blodtrycksfall. Vakna på backen liksom. Men ja, då landade man ju rätt bra med huvudet också. Och en gång var när jag körde kampsportbrottning. Hon blev stryp. Men jag har inte riktigt erkänt att jag svimmade riktigt. Jag påstår att jag inte gjorde det. Men den personen som utsatte mig för det, han släppte ju, för han sa att jag svimmar. Men det blir ofta sådär när man svimmar att man får ju som en minnesförlust. Man fattar ju inte riktigt själv. Och det blir som en hårfin gräns sådär. Det är svårt att säga.
Ja, jag skulle ju lita på vad han säger, för han kände
ja,
liksom lite slapp.
Det känns som att det var mitt ego som pratade faktiskt. För det är också den personen som en person som brottas med ligger väldigt jämnt med. Eller har gjort. Jag är såklart lite bättre då, men ibland ligger vi väldigt jämnt.
Mm.
Så det var nog kanske mitt ego som pratade. Var det?
Yeah.
Vi pratade lite innan där. Jag bara frågade, du sa att du spelar Ethnogesser. Jag har inte spelat det själv, men det har kommit upp som rekommendation på YouTube. Du vet så här, man fick rekommendationer om motståndsrörelsen 2015 på samma sätt. Och alla rasister tycker det är jätteroligt. Alla kommentarer är ju massa roliga rasister som tycker det är skitkul och sådär. Men min fråga till dig, är det verkligen ett vettigt spel? Skulle du säga att man vanligt folk får ut någonting av att spela det? Blir man rasist eller är det bara en gimmick?
Jag skulle säga att det är lite både och. Det är lite av en gimmick och det är nog inte fullt belagt med vissa saker, till exempel. Och vad jag menar med det är till exempel att i vissa fall så det är ju enorma liksom områden. Den här gruppen då har fått ett enormt område. Vi pratar liksom halva Europa och del av Västra Asien. Och det är väl inte riktigt som jag känner igen den här typen av ansikte och sånt. För det är ansiktet man går efter. Men i vissa andra fall så har man en extremt liten plätt som inte ens utgör ett land, det är en region. Och frågan blir då liksom, ja men den här, hur väl stämmer det här liksom att den här regionen, den här personen finns i den här regionen, den här persontypen. Och det är inte så att alltså det är ju för det är lite sådär synd liksom på det sättet att vi har ju internet och sånt, men vi har inte så tillgängligt så att man liksom kan kolla om det här stämmer så väl som de påstår att det gör liksom.
Ja, men vet om det stämmer. För min biologilärare på gymnasiet, hon sa faktiskt att raser inte existerade. Men samtidigt, någon lektion efter, då gjorde vi så här blodtester och hon kollade vilka blodtyper vi hade. Och då sa hon ju också att folk från olika delar av världen har lite olika blodtyper. Till exempel alla vita människor, svenskar i klassen, hade typ O- eller vad det är, oftast. Typ så här, alla araber hade typ B eller någonting. Så ja, men det är väl inte ras. Det är väl bara geografiska skillnader. Det kanske är en annan grej, jag vet inte.
Nej, men nej. Ofta är det liksom så att de vill inte använda ordet ras, för det liksom anses vara automatiskt någonting dåligt. Men så de använder bara egentligen av sig av en motsvarighet, som jag uppfattat det, forskningsvärlden då.
Ja, det blir bara begrepp och sådär.
Men jag såg här till exempel när jag spelade här etnogräs att vissa såg väldigt alltså hade samma form, huvudform, för det är ofta det är bara det man ser. Man ser bara en ansiktet rakt framifrån, så man ser ja, det är därför jag så liksom har lite.
Nej, nu är du exakt som Max. Man skickar bild på någon till Max om man vill ha någon så här rasprofilering på. Då ser han alltid så här, nu vill jag ha från sidan. Eller
ja, man måste ju ha från sidan.
Men alltså, jag tänker, måste ha det? Jag tror det är en instinkt att se dem framför. Jag vet inte, Max är i alla fall väldigt tjatig med det där. Man ska ha från alla.
Du kan ju definitivt, tittar man från sidan så ser man ju olika skallform. Sånt väldigt tydligt. Framskjutande käkparti eller alltså sånt. Det är också, skulle jag nu säga, en kritik mot det för att man inte ser det från sidan. För det försvårar saker. Du kan liksom titta på det jag sa liksom, men just skallformen också. Jag har ju en bok som heter Europas raser liksom. Den är inte perfekt i sig, men man ser ganska tydligt de olika skallformerna i profil liksom. Så
ja, alltså jag har inte pluggat så mycket ras, alltså så här, det känns ju som att en sida av mig vill ju typ studera det mer och så fortsätta där vetenskapsmännen typ blev avbrutna kring andra världskriget. Alltså, ja, vi hade ju rasbiologiska institut och sådär. Det känns som att man vill fortsätta med det där. Men å andra sidan känner jag bara så här, jag bryr mig inte så mycket. Det är så satt i verkligheten någonting. Det är så här, människor sköter ju det där själv. Men ja, det får man tänka över.
Alltså. Ja, men sen är det ju också så liksom den förra forskningen och sånt, den var ju väldigt ytlig. Alltså man hade ju inte hjälpmedel och sånt för att alltså man fick göra liksom en karaktärsbeskrivning av lynne också. Alltså som är intressant att läsa hur
när man läser dem då känns det lite så här, nu skriver något som låter bra typ. Nu kanske jag är fördomsfull, men det är så här, samen han beter sig på detta sätt och det så det stämmer, men det är lite så här. Det känns bara som någons funderingar typ.
Ja, och sen är det ju sånt liksom att alltså sen, man ska komma ihåg att lynne och sånt det följer ju ett visst mönster hela tiden. Men man ska också komma ihåg att vi är svenskar, alltså vi har ju historiska belägg för det, har ett jävligt bra på att kriga. Men idag så är vi inte bara, alltså vi har inte den samma anda liksom längre.
Ja, det är konstigt. Det är konstigt.
Där säger man att man har olika lynne och sånt ju. Men man kan säkertligen hitta karaktärer och lynne från den tiden som även vi har idag. Liksom. Även innan det här med när det kommer till strid och sånt.
Men det är som typ om man är på en raggaträff. Då kan ju svenskar vara rörliga, högljudda och riktiga jävla monster liksom. Men sen i skolan och de är jättetysta och snälla och så är det alla araber som springer runt och bangar i skåpen istället.
Men
det är miljön som påverkar.
Där kan man definitivt titta på miljöfaktorer så som att folk söp mer för. Alltså, jag vet till exempel en amerikansk industrimagnat. Han sa så liksom, ge mig svenskar, ge mig brännvin och ge mig snus. Så bygger jag en järnväg till helvetet liksom.
Ja.
Och liksom... Jag tror säkerligen att vi svenskar skulle kunna göra något liknande idag, men min poängen här är ju att svenskarna bara liksom fick de supandet och snuset, så jävlar är det, kunde de bara fortsätta jobba liksom. Men å andra sidan så kan man ju tänka sig att vi är jävligt bra på att jobba. Det är det typ det mesta av vad svenskarna gör är att jobba.
Jo, förfärligt. Oj.
Ja, men det hade inte, det är ju någonting som vi är väldigt bra på, men som samtidigt kan liksom skjuta oss själva i foten. Judarna, tittar man på dem, så många av de ortodoxa judarna och sånt, de lägger ju stor vikt vid att inte jobba utan låta
andra. Det var det som var lite med Tyler Oliveras dokumentär där. Det var just det de inte gjorde.
De jobbar inte. Jobba. Nej, precis.
Ja, man lever på bidrag och hej och.
Ja, men och det gör de ju själva mot de andra judarna i Israel. Det är därför judarna, de sekulära judarna, är liksom kuppen. Jag tittar av en slump liksom. När de gör protester, för det gör de ju ortodoxa judarna ibland. De protesterar i sina heltäckande kläder och sånt. Det är inte det bästa sättet att protestera, men de skiter i vilket. De har skruvlockarna och de har hattarna liksom. Ändå så står de där. Jävlar vad de israeliska snutarna larmar upp dem med batonger. Fy fan vad en jude fick stryk liksom. Alltså, det var riktigt... Alltså, där liksom, man har kunnat ta den scenen och lagt in det i den årliga liksom... andra världskriget filmen där Ludi åker på stryk av en nazist liksom, så hade folk ju, men det där är en perfekt scen. Jävlar är det vad han fick bank.
Men är inte de typ vapenvägrare också, om det ortodoxa?
Jo, absolut.
Men vad är anledningen till det?
De ska studera Toran.
Men ska inte glömma att ut det med det här laget. Den
Nej, men då börjar man igen. men sen ska man glömma, man ska inte glömma bara att typ, alltså de ultraortodoxa och sånt. Det här blev lite skillnad i synen liksom på 50-talet och sånt. Men många av de riktigt troende judarna, de anser ju att Israel måste förstöras. Och det är för att den judiska messian, det är den personen som ska komma och återupprätta Israel. Inte liksom judarna själva. Och,
så de pratar om i Gamla testamentet, så de kristna tror är Jesus, men de ortodoxa tror inte det var Jesus. Den riktiga Jesus som inte Jesus kommer då.
Exakt. Exakt vet jag inte, men det är ungefär så här. Och det roliga med detta är ju liksom att på det sättet så de ortodoxa, de egentligen mutades till att komma till Israel, för de fick ju så mycket pengar från Tyskland och sånt. Så först ville de ortodoxa inte ha pengarna, de kallade det blodspengar och sånt. Men sen så började alla säga hur jävla mycket pengar det var. Alltså det var otroliga summor pengar de fick.
Jo.
Ja, så helt plötsligt så tänkte de, ja men... Helt plötsligt så accepterar alla det. Men de judarna som krävde reparationer från tyskarna, de blev mordhotade. Fick ha personbeskydd och sånt.
Jag tror det står i Fredrik Weidelands artikel där försvarsstat för nationalsocialismen, att någon gammal typ israelisk statstjänsteman sa att 50% av Israels infrastruktur kommer från typ tyska skadeståndspengar eller något sånt.
Ja, det är ju, jag tror det är från Goldman. Och han var typ den högsta ledaren för både sionister och judiska världskongressen. Och han var ju en av dem som verkligen arbetar för detta. de skulle få pengar. Och han berättade själv att det var han som behövde personskydd.
No.
Helt enkelt. Men ja, när pengarna kom så... Och det är lite så de ortodoxa judarna, de liksom... Man kan ju tänka sig, men vad fan, flyttar de inte från liksom Israel då? Liksom? Jo, men de har ett problem där, för att Israel är typ det landet där de får mest understöd i hela världen. Så de får mycket liksom hjälpmedel till att leva på sitt sätt i Israel. Men samtidigt vill de liksom att Israel ska gå under.
Ja, de är väl hatade överallt annars liksom.
Ja, de har ju, det skulle ju liksom vara, de bor ju i USA och sånt också. Och
jo, men det är typ USA och Israel. Kanske vissa europeiska länder, men alltså, de blir ju inte omtyckta.
Nej, så de hamnar ju i etniska konflikter där de bosätter sig. Det gör de ju. Och speciellt också med deras tankevärld och deras tankesätt. Alltså, tittar man på judiska... Alltså skrifter och sånt, så är de ju otroligt fientliga mot icke-judar.
Jo, verkligen.
Ja, jag, har det sett, jag har inte sett judarna än i Etnogesser.
Ja, nej, men exakt. Ja, nej, det är spännande det med judar, hur det finns ateistiska judar och så ortodoxa och sefarder och askenat. Och allting sådär, men de håller ju ihop i slutändan i alla fall. Men om det blir lite kinkigt mellan dem. Jag tänkte på det där vi pratade om innan, och så här, typ alkohol och svenska som dricker. Man ser ju mycket så här nyheter nu om att svenska dricker mindre. Och så här, min så här, initiala tanke är ju att det är för att man knarkar mer. Men det kanske bara är så att man använder mindre substanser överlag. Har du någon tanke där, Hansson?
Nej, jag vet inte. Jag skulle nog säga att det är, som i många andra fall, så är det kombinationer. Liksom. Alltså, tänk dig liksom, folk och svenskar, de har alltid varit, alltså det gäller egentligen från alla nordbor, är att de behöver några järn för att bli liksom någorlunda sociala.
Jo.
Och på det sättet så kan de inte riktigt göra det längre, för att dels så är allting så superdyrt. Alltså det är verkligen, har blivit jättedyrt. Det var ju dyrt för med alkohol, men folk hade ju liksom inget annat att göra liksom på den tiden.
Nej.
De hade SVT 1 och SVT 2. Liksom. Men nu har man liksom... Alltså så mycket annat man kan göra. Så jag tror folk liksom håller sig hemma istället på det sättet och sparar pengarna. Och jag vet ju om att många har liksom problem med invandringen, att när de går då till nattklubbarna och sånt, så är det fullt med invandrare där. Och jag vet ju om att själv att nattklubbsägarna har ju liksom portat invandrarna för att de ställer till med problem för tjejerna som kommer dit.
Jo.
Och på det sättet så kommer inga kvinnor, så kommer inga män. Så enkelt är det.
Nej, men exakt. Det är alltså, svenska tjejer är så här livlinan för varje krog.
Ja, precis. Annars är det ju billiga krogar där männen sitter och dricker den billigaste ölen liksom, och äter dålig pizza. Liksom.
Men om de vill tjäna pengar och ha lite högre kvalitet, då krävs det ju finare folk.
Men andra reflektioner jag sett är faktiskt att jag kan ändå säga att det är lite, jag tror det är lite annorlunda på många olika ställen. Jag menar med det är till exempel att när jag är ute i Karlskrona och sånt. Nu är det lite av en större stad och sånt. Det är ju faktiskt att vissa restauranger och sånt är knökfulla. Alltså verkligen knökfulla.
Jo.
Så folk går väl ut liksom på annorlunda sätt då, så de kanske inte går ut för att nattklubba. De går ut för att dricka i lugn och ro. Men Sverige har alltid haft ett problem, anser jag, med nattklubbsmusiken. Att den är totalt värdelös. Det är min
högsta. Men du, det är väl mycket musik du inte tycker om.
Ja, ja, men
men jag håller med, alltså det är inte bra liksom.
Har du gått på Nattklubb och sånt så spelar de samma musik hela tiden?
Jo.
Det är väldigt lite variation. Och man ska ha ett jobb, bodde ju i närheten av Malmö och sånt, så jag har ju varit ute otroligt mycket på nattklubbar i Malmö.
Alltså inte varit så, men typ så här Stockholm Pride har bättre musik än många nattklubbar har.
Nej, jag vet inte, jag har inte varit på Stockholm
Pride. Det var de mot demonstrerade, alltså vissa låtar var rätt bra. Det är, vissa är ju bättre än nattklubbmusik, men...
Ja. Nej, men jag kan tänka mig att de, alltså bögar gillar ju festa.
Ja.
De vill nog ha lite mer livlig musik också liksom på det sättet.
Jo.
Jag kan tänka mig att det är lite mer tempo i deras musik. De har ju, jag vet ju, de har ju någonting som heter Shame Parties.
Där de, ja, jag tänkte säga det. Det finns någon grupp i samhället som tar stimulanter av slag, så är det ju bögar liksom. Det kanske var med för att säga, men det känns som den gruppen, de kör hårt när det kommer till det.
Ja, mycket droger, mycket sex.
Mm.
Mycket...
Det var den där ETC-artikeln om typ så här chemsex och de kille som ville sluta med det typ. Och så han blev beroende. Amfetaminer och hej och hå. Nej, men det känns som att vara homosexuell, det är typ som att man festar jäkligt hårt och typ har sex med människor och sen typ gör man det tills man dör typ när man är 30-40, så man ser helt slutkörd fysiskt och psykiskt.
Men sen så kan man tänka sig att det är, alltså visst, det var ju en fara att supa sig full för och sånt, och som jag tror liksom faran är högre idag att supa sig redlöst full. Alltså du blev ju liksom ett tilltänkt offer från en annan grupp som inte bryr sig särskilt mycket om dig liksom. Och vad menar man det? Detta är ju att liksom svenskar och sånt, personen är liksom svensk. Vi har haft egna förhållningssätt så som att man slås en mot en och sånt, men nu har vi andra etniska grupper och då uppstår gruppfientligheter mellan varandra. Och den andra gruppen bryr sig inte om att personen liksom ligger ner på marken och kanske inte kommer klara sig eller är bara allmänt sönderslagen. De har fått det de önskar liksom. Det kan vara en plånbok eller någonting sånt liksom. Så ändå, jag vet ju till exempel liksom folk i Stockholm, sånt, en pappa som berättade att hans son hade blivit rånad 3 gånger av somalier och sånt. Det gör ju att folk inte dricker sig fulla sen när de kommer i vuxen ålder, för att de förstår att i berusningen så finns en chans att jag blir utsatt för våldsbrott.
Jo, sen bara ta en taxi hem som tjej. Det är nog inte det roligaste heller.
Nej, nej. Ja, det finns bara domar. Extremt många exempel på det.
Extremt många. Det är så här typfall liksom. Svensk kvinna tar taxi efter ett krogbesök. Nej, men exakt. Men det känns som på landsbygden, där är lite mer typ så här. Där kan man typ simma av ett dik i någonting och det är okej typ. Om man bor bland svenskar. Det känns som det är lite mindre riskfritt där. Helt klart. Nej, jag... Jag körde lite basaktivism i veckan när jag har dragit ut någon kamprapport. Så det är lite flygblad i Gävle. Och tog lite klibbor från Aktiv Klubb. Så det tyckte jag var kul. Vill man säga. Kul att se lite aktivitet. Men sen var jag faktiskt, vi ska se när det var här. Det var ju 15. Exakt, 15 mars där på söndagen. Då åkte jag med ner till Stockholm några från Neste 5 här. För det var ju de här, det var ju massa demonstrationer mot typ utvisningar och ja, hela den här tidgrejen att de ska vara typ lite hårdare men inte är det. Det kom upp en artikel på motståndsrörelsen.se då 16 mars som heter Motståndsrörelsen retade gaffeber på batikhäxor i Stockholm. Det var lite intressant att vara på den tillställningen så här, när man kommer ihåg 2015, 16, 17. För det var som att exakt samma tankar fanns kvar. Fast ja, det var ju bara tanter där. Jag tycker bara det är så intressant med de här människorna att de, alltså de körde ju de här ramsorna så här, den som flyr är inget val, ingen människa är illegal, Sverige åt alla, hörde jag också, och sånt här. Och det är bara intressant att de fortfarande kan ha de tankarna efter alla dessa år. Det är så här, mycket vanligt folk som man känner som var jäkligt toleranta där 2015, 16, 17. Alltså, så här, sossar och sånt. De kan ju hålla med om nu att det har gått för långt. Men är de här batikhäxorna och de här tanterna, de är radikala på sitt sätt. Det är intressant hur de kan stå fast så hårt. Det känns som att med mycket äldre så sitter indoktrineringen jäkligt hårt. Det känns som att unga människor har inte samma problem.
Ja, men det kommer sig liksom, det, tittar man på liksom Sovjet och sånt när det åker stöp. Så var det ju i den äldre generationen som liksom kunde tänka sig att vilja ha tillbaka det igen liksom. Människan är ju sånt att vissa är anpassningsbara medan vissa söker sig kvar med det traditionella liksom.
Jo. No.
Och på sätt och vis är ju vi de som är liksom önskar traditionella. Vi önskar inte den här förändringen. Medan vissa liksom anpassar sig och lever i ett mångrasligt samhälle. De tar inte strid för det liksom, mot det snarare. Utan de bara jamsar med. Men i det här fallet så har det ju skett en attitydförändring. Och du kände liksom sån där liksom återblick till historien, hur det var liksom för 10 år sedan. Och jag läste en bok nyligen där, och jag hade helt glömt bort det, men i den boken så benämnde man liksom en grupp som EU-migranter. Och jag bara, EU-migranter? Det är ju för fan zigenare. liksom. Just det, alltså det uttrycket har inte jag hört på år och dag, liksom EU-migranter.
Mm. Jo, verkligen. Nej, men alltså stämningen. Det där tänker jag mycket på så här att vi har ju mer eller lika mycket nu än vad vi hade 2015, 16, 17. Men det känns som att alltså systemet löste det rätt bra. Man kommer ihåg motståndsrörelsen, demonstrationerna 15, 16, 17. Det var som att i många sinne så var det verkligen så här, nu kämpar vi eller så dör vi. För många nationella så var det som att det fanns liksom ingen morgondag. Och många vanliga svenskar som var så här, nu är ödeskampen. Och nu är det så här, 2026. Det är som att många människor bara så här, ja, nej men det är dåligt liksom. Men det löser, för de vuxna så löste det sig. Många ungdomar har det fortfarande svårt och det ser man ju på alla unga som aktiv klubb då, men även alla unga som vi har fått in. Men det känns som att för många vuxna som bara bor i något villområde eller bor på landet och som bara så här, har sitt jobb, ett knegajobb där det bara jobbar svenskar. De kanske ser någon på matbutiken och sen kommer de hem. Det är som att det känns på överlag som att systemet fixade hela migrantvågen rätt bra. Alltså, den här upprorstämningen som jag kände förut, det känns som att den är lite borta. Den finns bland de unga. Men många vuxna så bara pöste nu. Men det är ju mycket med censuren och sådär. Men jag tycker ändå rätt imponerande, får man ge systemet. Att de verkligen bara så här, tog bort den där revoltvågen som jag kände fanns i alla fall. Men det kan ju vara nostalgi också, det vet jag inte.
Jag skulle, alltså, alla system är ju otroligt starka egentligen, alltså. Och, men den här saken är att det är ju liksom ingenting som bara sker plötsligt, utan det är det långa giftet liksom. Det blir alltid det. Och människan är ju väldigt stark nu till att kunna liksom anpassa sig. Alltså, titta bara liksom på folk liksom idag. De får liksom mindre plånboken. En stor del av befolkningen, inte alla, men vissa får det liksom. Och på det sättet så anpassar de bara sig efter förhållandet. Så hade någon liksom sagt till dem för 10 år sedan att idag så får du liksom, din köpkraft har minskat med 1000 lappar. Så hade de blivit helt tokiga. Men gör man bara liksom långsamt så anpassar man sig. Titta liksom bara på nu att man sänker ju aktivitetsstödsersättningen för de som är långtidsarbetslösa. Och på det sättet så har ju folk anpassat sig och till slut så går det inte. Och, men då liksom då tar ett annat system över och då är det liksom ekonomiskt försörjningsstöd från kommunerna. Alltså man går på SOS. Men SOS är sista linjen, alltså. Alltså så börjar SOS krascha. Det är då de börjar få problem liksom. Så vad de har gjort är att alla de här skyddsvallarna har de långsamt tvingats montera ner. Så nu är SOS, alltså fallerar SOS. Så visst, folk kommer liksom klara sig fortfarande, men betalar inte SOS ut pengarna. Då kommer du få se liksom en väldigt hög nivå av nya fall av kriminalitet. Så de är inne på den sista vågen nu. De kanske väljer att bygga upp fler skyddsvallar. Men det kommer ju kosta då ju.
Så, det blir fysiska skyddsvallar.
ja, men de ska ju bygga upp hela militären och sånt. Och det är jävligt dyrt ju. Alltså, och på det sättet så får vi se. Det kommer ju ta lite tid innan de kan lägga pengarna på skyddsvallar och sånt.
Någon skriver i kommentaren att SD gör nog också sitt för att göra många systemkritiska människor passiva. Ja, det håller man väl med om. Det känns som att SD är ju som ett typ tvåeggat svärd. Det har varit kul att se typ så här hur SD kan ha massa typ rasistskandaler och folk bara inte bryr sig. Och då tänker man så här, ja men fan vad schysst så här. Man kan vara typ rasist och springa gärna skandalen och de får bara mer röster. Och de kan typ så här, någon kommunpolitiker kan vara tolerant mot Ryssland och ingen bryr sig. Och, ja, SD har gjort mycket rasistiska saker och folk bara fortsätter. Men det känns som ett tvåeggat svärd på så sätt att SD kan också göra jäkligt mycket liberala skitsaker och massa så här judiskt hittar på och folk bryr sig inte heller. Det känns som att folk inte bryr sig överlag typ. Jag tänker bara nu med SD så här att jag fattar fortfarande inte hur typ vanliga människor kan stödja att SD samarbetar med Tidöpartierna. Alltså så här, Reinfeldts regering var ju jättehemsk. Det är som att det är bortglömt.
Ja, men de måste ju glömma bort det. Alltså, det med politiken är ju att SD är ju, säger liksom, de är fiender och de är fiender. Och motsvarande samma sak sker på den andra sidan. SD är fiender och SD är fiender. Men sen så måste de under demokrati samarbeta. Och då måste man liksom, man måste glömma saker.
Jo.
Och liksom, det är liksom ingen i SD. Och du vet, de får ju sätta upp ganska hårda liksom, vad ska man säga, överenskommelser där de skriver rakt ut, vi får inte lov att attackera varandra i sociala medier. Alltså de har ju sådana överenskommelser, ingen attacker mot varandra på sociala medier.
Alltså... Jo, nej, men exakt. För det är så här, SD har ju fått stått ut otroligt mycket skit från Tidöpartierna. Var det inte Reinfeldt som sa där att om, någon typ, om SD blir utsatt för våld så är det där, ja, det, alltså, det får de ju förvänta sig.
Ja. Jo, han sa inte den ordning. Men jag tror folk... De vill liksom inte sticka upp huvudet heller för att det är så hög arbetslöshet i Sverige.
No.
Så vad som sker är då att man håller inte på att bråka för mycket för man vet inte hur vardagen ska gå ihop. Så no. På det sättet så... Och sen så tror jag så folk är desillusionerade på det sättet att... Ingen av sidorna kommer till en avgörande vinst.
Nej.
Och det liksom gör att vad heter det, på det sättet så liksom när politiken är så intensiv som den var liksom för 10 år sedan, alla liksom verkligen förändringarna var så stora. Och vad som händer är att du får en för mycket politik. Folk säga att ingen kommer till något avgörande slag, ingen får ingen avgörande vinst. De vill ju visa, precis som ni var här liksom, ni var med på en demonstration där de ville att Sverige skulle vara ett alla. De är ju säkerligen desillusionerade också för att de har ju sett hur hela vänstern faller ihop. Och helt plötsligt så börjar de prata vad de anser för att vara nazistiskt och rasistiskt. Så nu får de höra det liksom och då känner de att vad fan är detta liksom, detta kan inte jag stå för. Och de känner att...
Men det är nog rätt imponerande. För det känns som att de enda som har ett politiskt minne nu, det är typ vi och vänstern. Det är vi som säger minns saker och går på principer. De går ju på sina hemska principer.
Ja, men absolut. De principfasta där liksom... Det har vi också märkt liksom, om du kommer ihåg Kroman och jag vet om jag Mild, Jan Mild liksom, de sa liksom sånt att uttryckligen att jag har inte ändrat, jag har haft samma principer som jag hade på 70-talet. Och nu är jag inte vänster längre, nu är jag nazist liksom.
Ja.
Och folk som är principfasta och sånt, de har väl lite svårt, de har väl lite svårt på det sättet att de är inte lika flexibla.
Nej, jag tycker SD är ett väldigt konstigt parti och det finns ju några så här nationella citationstecken nu som så här fortfarande tycker att man ska stödja SD på något sätt så. Men ja, jag tycker allt det här med så här, taktikröstning och så här, maximera sina chanser och sånt där, allt känns så värdelöst liksom. Det är inte hela grejen med att man har ett parlamentariskt system där man kan ha hur många partier som helst. Att man ska få möjligheten att rösta på exakt det man tycker är bäst liksom. Det känns som, när har taktikröstning funkat? Jag vet inte. För att rädda något parti eller sådär.
Det finns många skäl till taktikröstning som fungerar. Jag menar liberal. Nu är ju den stora frågan om taktiken. Röstningen ska hjälpa liberalerna att stanna kvar igen.
MP, jag tror de blev räddade förra gången lite grann.
Ja, de har blivit räddade många år.
Ja,
många val har de blivit räddade. Men jag är liksom mer sån... Varför, och här, alla som håller på med val och sånt, de liksom lägger ner en jävla massa tid på att liksom plugga och läsa om alla partier och alla deras ställningsståndpunkter och ställningstagande och allting sånt. Och all den här tiden, det hade de liksom kunnat ägna åt att bygga upp något eget. Tillsammans med en grupp människor. Och på det sättet gjort att de får mer makt liksom, än vad de får av att liksom lägga ner all den här tiden och energin och liksom gå och rösta. För det märker vi liksom, många av de här elstenarna som är förbannade nu, de har ju haft, de har varit i princip, av princip själv mot NATO. De har kanske inte sett Ryssland som ett sånt stort problem. De kanske inte bryr sig särskilt mycket om Israel utan bryr sig mer om svenskarna och sånt. De blev bara överkörda av SD. De har ingen makt på det sättet. Hade de liksom byggt upp något alternativt, byggt upp något eget och på det sättet blivit... alltså då tvingar man med den här makten att när man bygger upp saker tvingar man liksom, vad heter det, politikerna att lyssna. För liksom politikerna i Sverige, de måste ju lyssna på Wallenberg. Alltså de äger så mycket liksom. Mm.
Jo, men det är så här falanger inom partier. Alltså jag fattar det. Alltså, så här, det känns som en konstig sak att partier ska ha falanger. Partier ska vara en enhet. Det är samma med så att ungdomsförbunden alltid ska vara mer radikala. Det känns som teater. Alltså ett parti ska ju vara som typ så här, fan vet jag, kommunistpartier eller typ så här Juche-partier i Nordkorea, eller så här, det här tycker partiet, så här ska det vara. Tycker ni inte så måste få ni ta något annat av alla 1000 partier. Ja, som Max säger, tiende falanger och brun falanger. Men jag skulle säga att vi är ändå så mer ideologiskt sammansvetsande. Det känns som att de där diskussionerna, Max, med så tiende falanger och brun falanger, ibland är det lite svårt att se så här, vad är ironi och vad är saklighet liksom. Ibland känns det bara som att hur man tar över typ, jag vet inte.
Men ta SD till exempel då. Alltså om vi bara tar balansstrid och sånt. SD vet ju om att de har en massa gamla rasister och sånt, bundrasister och sånt som röstar på dem. Men de vill fortfarande inte blidka dem fullt ut. Men de vill inte förlora de rösterna. Alltså så därför slänger de iväg några ben åt dem liksom då och då. I syfte att behålla dem. Det handlar, mycket av politiken handlar ju om manipulation också. Alltså där man kanske manipulerar en falang. Alternativt ger dem lite grann... för att få de här liksom rösterna. Ta liksom sosseriet. De är experter på detta. De ger ju köttben och sånt åt muslimerna. Men i grund och botten så vill de inte att det ska vara den islamiska tanken som liksom är den som kommer vinna. Utan man slänger köttbenen åt dem för att senare liksom få rösterna. Och senare långsamt ändra om deras tankesätt. Och det gör man ju till exempel. Det var någon imam som sa att det var okej att slå kvinnor liksom.
Och ja, just det.
I Skåne. Och den imamen fick ju bli petad ju. Och det blev det ju för att de tar emot pengar av samhället. Och då säger samhället då med susarna spetsen att det här tillåter vi inte. Om ni har pengarna så är det bäst att ni sparkar den personen. På det långsiktigt, långsamt då och på lång sikt så bränner man deras attityd och värderingar och liberaliserar de här. Och sen så tror jag också liksom att vi då som parti eller organisation och sånt, vi har viktiga saker för oss än att liksom börja liksom käfta om hur omfattande staten ska vara och sådana saker liksom.
Ja, men det är såklart vi har skiljaktigheter också, men det känns som att vi har en central styrning på ett annat sätt. Ibland känns det som att typ SSU och Socialdemokraterna är som två vitt skilda organisationer.
Jo, men och delvis är de det också för dem. Och i vissa regioner och sånt, typ tittar man regioner som Skåne och sånt, så har man ju många muslimer där som typ inte gillar judar i samma omfattning som de susarna som kanske finns i Dalarna.
Mm, mm. Jo, man vet det så. Det är spännande.
Men jag såg även att det blev, vet du det? Det var ju flera andra grupper där. För jag satt och tyckte att det var så trevligt att se andra grupper som motdemonstrerar liksom mot den här deras demonstrationer. Det hade ju varit liksom bara så kul liksom att, och detta är ju liksom sånt, det är ju därför SD är så jävla svaga på sitt sätt, för SD-arna går inte ut och demonstrerar. De liksom, de är ju stenhårda liksom på nätet och sånt, men
det är inte det är inte en folkrörelse.
Nej. Men tänk liksom om samtliga liksom som är emot de här människorna bara har en fet jävla motdemonstration där de helt plötsligt är de som tar över liksom gatubilden. Och helt plötsligt, jag tror det skulle vara väldigt knäckande för den typen av människors självbild, att fan, nu är rassarna nassarna i övertag liksom. Där ser folk på motståndsrörelsen och liksom busvisslar och inga kommunister på våra gator liksom.
Ja.
Och sånt liksom, och folk står där med skicka hem allihop med dem så där liksom, står med sådana plakat liksom, och helt plötsligt så är de i minoritet. Och sen så kanske liksom snuten, vad fan, de är ju så många gånger fler, och man känner oss så här liksom att fan, vi är så många fler så vi kan liksom bara kasta sten på de här demonstranterna liksom, så att de får liksom springa där.
Men det är väl det sista SD vill. Det är inget bra för deras parti.
Nej, de hade ju fått ta en enorm liksom, vad heter det, diskussion där. Men jag tror det är många SD-are som har varit på plats som har tyckt att det var lite kul att se de här för ducka för tegelgatorna. för det var ju det SD-arna fick göra, så jag har pratat med gamla SD-are. Alltså som har fått ducka och gatustenar, glasflaskor och allting sånt liksom. Och gamla gardet som minns de här. Nu hade tyckt att de här kanske inte tyckte att det var så kul, men vissa nu tyckte att det var lite kul att nu är det deras tur att få liksom smaka på sleven. Men jag vet inte hur många var de på den här demonstrationen.
Alltså, de kanske var, inte jag, 500. Alltså, de fyllde hela torget, alltså, de var ju flera hundra, men det var verkligen mest tanter. Jag hörde ett manskrik mot oss. Och det var en kille i Palestinasjal. Men alltså, när jag stod där liksom och bara hängde, det kom ju fram en tant och pratade med mig och grät samtidigt. Alltså, så här, tårarna bara rann. Och man blir lite ställd så här, man bara så här, ja, förlåt dem liksom, men de ska ut, alltså, vad är grejen? Jag fick inte så mycket argument, utan det var bara så här, hur kan ni göra här och så där.
Men tröstar du inte med henne med att vi kan skicka ut dig också?
Ja, nej, men det var en så här, det kom fram en vit kvinna och så här grät och så här jätteledsen, och jag bara, du är svensk, va? Hon bara, du är inte jude. Hon bara, nej. Jag bara, vad fan gråter du för? Vi är på din sida typ. Eller något. Men ja, är de radikala, de där krabaterna?
Ja, alltså, man ska ju, jag såg, vad heter det, jag läste när jag skulle göra typ mitt första fängelsestraff, eller om det var andra, så läste jag om en sån riktig jävla dåre. Faktiskt gjort en spelfilm om honom också. Han tog artistnamnet George Bronson. Han är britt då. Och han hade ju väldigt radikala träningsåtgärder i finkan, för han hade typ suttit i så länge stora delar av sitt fängelsestraff och sånt liksom. Och jag såg en dokumentär, en liten minidokumentär om honom igen nu. Och du vet, han hade inga problem med att få kvinnor liksom. Liksom, han gifte sig flera gånger, och du vet, den här snubben, han är liksom så, kan han liksom gjorde det till en sport och slåss liksom med plitarna, så han gned in sig i fett och olja och sånt klädde av sig helt naken och bara vevade mot snutarna eller mot plitarna liksom. Så det är den typen av människa liksom. Som, och det är liksom så, ja, det är en fullblusig dåre liksom. Men och varenda gång han släpptes ut så begick han något väpnat rån vid någon butik typ bara en månad eller två efter. Han sitter i livstid nu. Han fick det till slut. Men han fick ändå liksom två kvinnor som gifte sig med honom. Och han är ju berömd och sånt. Så det är ju så. Men det finns ju en grupp kvinnor, och då är ju tanken att den här gruppen av kvinnor som ni möter där, de är med liksom, alltså deras moderinstinkter går på sån jävla högvarv. Så att känner hon bara att en person liksom har utsätts för någonting då hemskt i deras ögon, så är de liksom beredda till och med gifta sig med de här personerna. Jag är lite förvånad faktiskt. Jag tror det har lite med det här samhället att göra, att det här med kriminalitet och sånt, det är liksom, det är alltid något lockande för kvinnor. Men vi har inte riktigt kommit där det finns liksom, där vi har de här 500 kvinnorna som är helt rabiata. Som bara,
Hitler hade dem.
Ja, absolut.
Han hade dem.
Och Hitler och de tyska nationalsocialisterna var tillräckligt slipade för att förstå att han skulle inte gå ut och visa sig med
men han tror inte.
Nej, med hans flickvän. Utan kvinnorna skulle ju tråna efter honom. Men det är inte helt omöjligt att det kommer finnas en sån falang med kvinnor längre fram. Där de känner att nazisterna utsätts bara för felaktigheter. Och de kan ju vara riktigt jävla radikala, de här människorna, de här kvinnorna. Alltså, mer radikala än män.
Då hör du ju det, Max. Om du bara fixar det censurproblemet så kan du ha en massa groupies liksom.
Ja, du får ju liksom filma oss när vi blir slagna av snuten. Lägga ut sån riktig Schindler's List-musik liksom. Och liksom så får vi hålla på och arbeta med det i flera år. Och sen så har vi liksom de här kvinnorna som nästan slänger sig framför snutarnas batong liksom.
Nej, Hansson. Din regi och manus här är helt fel ute. Helt fel ute. De brudarna vi skulle kunna hitta hade velat ha i princip omvända förhållanden. Tog på den.
Jag tror man kan hitta bägge två. Man har två, precis som i andra falanger så har man brudarna som tycker att vi är offer. Sen så har vi brudarna som då tycker att jo, men de här är beredda att liksom ta tag i det här och utöva våld liksom. Invandrarna har ju både och. De har ju de som tycker att invandrarna är offer. Men sen så har de ju de här P3-kvinnorna som sitter och dreglar över gängmedlemmar och sånt. De har ju liksom, det blir liksom ett problem där regeringen fick säga att nu får det vara nog. Liksom. Det här fungerar inte att ni sitter och lyfter upp de här kriminella på det sättet.
Nej.
Så man kan ha både och.
Jo. Verkligen.
Men det är intressant. 500 är inte särskilt mycket. Det hade varit intressant om... Nu är det censur och sånt. Men om man i undanskymt hade kunnat vaska ihop kanske 700 motdemonstranter. Till sånt här upptåg. Och sen så bara liksom härja lite mer.
Och filma det. Det fanns väl 70 NSF-are. Får ju gå ut och ragga upp dem.
Ja, alltså det man får göra i så fall är att man får ju, för att göra så billigt som möjligt så får man ju komma där med mäskdunken och fylla dem ordentligt så att de liksom tuppar av och sen får man lyfta in dem i bussen. Sen ger de några nödraketer liksom väl i demonstrationen och sen så är liksom buss på.
Det är folkligt.
Jo, men det är nu många tillställningar där det har skett så som jag beskrev det. Liksom, att de ser på sig dyngraka, sen så när de kommer där så är det dags för slagsmål och sånt.
Ja, riktig bärsärk. tugga lite flugsvamp och sen ut och kriga.
Ja, jag kan tänka mig att...
Det fungerar på 90-talet, men ja.
Jag kan tänka mig att de hade ju sexuellt ofredat en hel del kvinnor sen. Jag tar dem på pattarna. Frågat liksom om de ska få den där magiska kuken som gör dem liksom sunda i huvudet igen.
Ja. Jag hör dig. Åh, herregud.
Men du har väl sett det där som folk menar om. Jag tycker det är helt otroligt. Jag tycker faktiskt det är jätteroligt när de ser liksom en kvinna som är... Hon har näsringen och hon har pannluggen och hon är helt rabiat. Jag såg en nyligen som sa att... Där jag bara skrattade för jag tyckte det var roligt. Hon var från USA. Hon sa att politikerna ska hängas upp i deras anklar. Och sen ska vi sprätta upp dem från liksom huvudet i kuk liksom i princip. Liksom, hon filmar sig själv och lägger ut i bilen och lägger ut detta på nätet liksom. Och helt rabiat. Och den första personen som typ nästan skriver i kommentarsfältet är att jag kan fixa henne med min kuk. Underförstått att han ska fixa henne med kuken liksom.
Ja, jo. Lite mycket fanfiction det här, men ja. Jo, men allt är möjligt. Man får manifestera det. Som bimbosarna säger. Ja, nej. Det löser sig nog det där. Nu kanske vi ska avrunda här så kvällens andra sändning får sitt också.
Mm.
Men det var trevligt att diskutera lite ikväll. Vi är tillbaka nästa vecka. Vi får se om vi får med någon annan trevlig medarbetare då. Men ja, nej, men vi avrundar där helt enkelt. Jag tackar för samtalet och alla som lyssnar. Får ni ha en trevlig söndagkväll.
Ja, tack och hej. Hej. Your voice.